Hej, nu är vi tillbaka för den andra delen i intervjun med Palmas. Låt oss höra vad han har att säga.
När vi nu berör snabbhet här. Ni har ju möjlighet till att bogsera folk inomhus där. Är det någonting du använder? Jag antar att du bygger upp farten undan för undan, men när ni kommer upp på toppfart, eller till exempel innan tävlingssäsongen, så att säga, att förbereda dem på mer eller mindre medvindslopp.
Ja, alltså vi har ju Dynaspeed som vi använder. Vi fick ganska dålig effekt förra året när vi försökte göra overspeed. Så vi kommer att använda den lite annorlunda i år till mer assisted sprint. Och komma upp i din tävlingsfart, få hjälp till din tävlingsfart. Det blev ganska dåliga lopp. En del hade till och med sämre tid, även om vi hade väldigt lite drag liksom. Så att vi ska nog jobba lite annorlunda, men då mixar vi det med vanliga lopp. Så. Men jag tror man ska passa sig för att ha för mycket drag och för ofta med överhastighet. För risken finns att man packar upp tekniken helt istället.
Ja, men det är ju det där att egentligen så behöver man inte dra så mycket, precis som du säger, att vi är ju inte får ju oftast inte upp den fart man kan i tävling, så det kanske är högsta farten, att kan man tävla man på 10,5 meter per sekund och träna på 10, så kanske det kan vara bra bara dra i 10,5 meter per sekund och inte snabbare, utan man får öva i den, så att säga, tävlingsfarten.
Exakt. Ja, exakt. Det är så jag tänker att vi ska jobba med det nu. Och så mixa det med vanliga lopp eller utan drag, så att säga. Sen gillar jag att variera de där sakerna också. Det är samma med motstånd. Vi kör med vanliga slädar, vi kör med Exogeni, vi kör med Dynaspeed. För att jag gillar när det blir en liten... Ja, men det blir en koordinativ anpassning lite. Det blir lite ryckigt kanske med en släde bakom dig. Men samtidigt så lyckas du ändå göra det bra tekniskt. Då har du liksom gjort en koordinativ anpassning till och ändå göra det bra. Då får du på något sätt en stabilare teknik då.
Men det
Och
är väl
sen...
kännetecknande egentligen för Göteborg så länge att just att jobba med variationer. Så ni har ju haft ett antal tränare som har liksom haft det som en viktig del i träning. Och variation är ju visat, det är ju ett av de viktigare sakerna, precis som du var inne på, progression också. Att man förändrar saker och utvecklar saker.
Ja, jag är uppvuxen med att det ska vara liksom, det är koordination i centrum. Liksom. Det är där man börjar i ungdomsträning och det är där man börjar. Liksom, i... Men ett tag när jag var ny som tränare så gick jag bort mig i det där. Att det skulle vara liksom, nya övningar varje dag istället för att utgå ifrån vad de aktivas behov. Och så gör man övningar efter vad de aktiva behöver istället för att... Instagram och så säger han, den måste jag lägga in. Istället för att göra tvärtom, att man tänker att om den här aktive behöver utveckla den här tekniska detaljen, då hittar jag övningar som utvecklar det. Alltså det är lätt att börja, man måste börja i rätt ände där tror jag. Göra en variation och hitta, men man måste ändå förstå vad är det jag vill på. Att man har den delen.
Jag tänkte när du är inne på liksom teknik och så här, nu för tiden så finns det ju media, så att säga. Man kan hela tiden hitta saker på Instagram eller vad som helst och det kanske har förändrats genom tiden. Så på ett sätt kan en aktiv ha en klarare bild av det, men samtidigt så kan det ju vara mer liksom desinformation. Hur hanterar du det när en aktiv kommer med telefonen och säger den här övningen tror jag att vi ska göra? Hur jobbar du då?
Men jag vill att vi ska ha en dialog om det. Så jag gillar ju på ett sätt att man sitter själv och kikar, för då är man ju intresserad. Men jag försöker alltid ha, vi har en röd tråd. Jag sitter med alla aktiva på hösten och så bestämmer vi. De här två sakerna ska du jobba med tekniskt. Därför, därför, därför. Vi ska utveckla det här och vi ska jobba på det här sättet. Så att det finns en tydlig röd tråd och ett syfte. Och kommer någon med en övning då så kan vi säga att ja, visst, det är en jättebra övning, men vi gör så här nu så länge. Därför, därför, därför. Sen om ett halvår när vi har kommit längre, då kanske vi kan använda den övningen. Eller Oftast så är det så att jag kan säga att vi provade den övningen på 90-talet och det funkar inte så bra, så därför gör vi inte den. Det händer ganska ofta. Det är liksom inga nya, det är inte så jävla... Det blir lite uppfinna hjulet om och om igen, känns det som ibland.
Ja, det där är väl nackdelen att ha hållit på längre. Det var som en annan kollega som sa, kommer idéer och så plockar jag fram någon artikel från 70-talet. Jaha, där kommer han igen med
Ja.
danska papper. Men som sagt, hjulet har ju kanske uppfunnits förut och förhoppningsvis så blir vi liksom... Ja, det som jag tror är en stor skillnad nu med att på något sätt så är det ju mer öppet. Man kan se vad andra gör och det tror jag också har påverkat tränarkåren, att man lär mycket mer av varandra. Och precis som du var inne på, att ja, men du har ju vistats i hallen där man har en viss kultur hur man tränar. Ser du någon skillnad om du åker till Göteborg, Malmö, Stockholm, att det är några kulturella skillnader mellan de här orterna jämfört med Idrottens hus där ni alla egentligen samlas?
Men jag tycker jag är van att jobba i ett klimat här där vi pratar. Jag och Jannick pratar mycket. Jag och Jonas Hilmersson pratar mycket. Jag hängde med Pekka i 20 år. Liksom. Jag brukar säga ibland, jag jobbar med ungdomsgrupper också. Och då får man ju vara lite hoppcoach och sådär också. Jag brukar säga att vad fan, jag har jobbat som tränare i Göteborg i 30 år. Om inte jag snappar upp något om tresteg eller hoppträning så har jag inte varit jätteuppmärksam. Liksom. Så jag är van vid en miljö där alla pratar och alla liksom, man är konkurrenter på ett sätt, men man stöttar varandra också. Jag jobbar med Per Skogs löpare och kör snabbhet med dem och jobbade med Pekka stavhoppare och körde häck och sprint med dem. Så det finns liksom ett utbyte. Det är den miljön jag vet inte hur det är på andra ställen riktigt, men ibland får jag känslan av att det inte är så, men
Det är ju svårt att uttala sig där man inte verkar för det mesta. Va? Men
nej.
du har liksom det här att på något sätt samverka och nätverka. Det är ju ett sätt att växa som tränare också. Känner du att, så att säga, om en yngre tränare i generationen kan komma fram, alltså får du många som vill att du ska vara lite mentor, bollplank och sånt där? Känner du att du kan föra vidare liksom ditt värv till nästa generation? Du har ju utbildningar och sådär, det är ju en sak, men det här spontana så att säga, att någon tar kontakt med dig.
Väldigt lite. Jag råkade vara med i en podd här för några månader sedan. Efter det så kom det fram några, men annars är det väldigt, väldigt sällan, tyvärr. Däremot så bollar vi. Jag försöker omge mig. Jag jobbar med ungdomsgrupper och då omges jag mig med yngre tränare, vilket som liksom kan utmana en lite och ställa frågor. Undrar varför gör vi så här och inte så här? Så jag tror det är viktigt att inte bara ha ja-sägare runt sig, utan ha folk som kan utmana lite och fråga, fan den här övningen såg jag och det här, varför har vi inte det här materialet? Eller... Men det händer väldigt sällan att någon kommer fram så, vilket är lite konstigt, för jag tycker vi har ett bra öppet klimat.
Ja, det kan jag också känna efter alla dessa år att hade man haft liksom, goda förebilder runt sig, då hade man ju hängt runt dem. Så att jag hoppas att tränarna tar chansen och stöter på de tränare som finns i hallen. Och man kan ju alltid lära lite av varandra också, va? Fast man ibland känner sig...
Ja, man lär sig. Jag är uppvuxen med, åkt runt med Pekka på tävlingar. Tror att det inte finns någon sprintcoach i Sverige som är bättre på att binda stavar på minibussar än mig. Jag har
Det är
bra
ju,
koll på det.
ja, det är ju en skill som behövs. Jag tänkte så här,
Absolut.
om vi har pratat lite om liksom acceleration, toppfart, vi har inte gått in så mycket på uthållighet, men jag tänkte vi skulle hålla oss i snabbhetshörnet lite grann runt styrketräning. Vad är din röda tråd i styrketräning för sprinters?
Ja, men det är egentligen det är två separata baklår och höftböjare och liksom
Du, Anders, du försvann där i 30 sekunder. Ska vi prova?
okej.
Vi kan slå av kamerorna och se om det funkar bättre, så får du börja om igen.
Okej, jag ska bara se hur vi gör. Så. Ja, men att det... Jo, men att det är två delar. Det ena är en generell styrka och bli generellt starkare i kroppen för att tåla belastning och en är att utveckla kraft. Så utveckla kraft och sen utveckla kraft snabbt. Så det är egentligen den progressionen vi har.
Känner du att, ja, men om man talar om yngre aktiva då, börjar du tidigt till exempel med lyftövningar för att lära teknik? Du pratade tidigare om hoppövningar, att de måste komma in. Då kan man ju säga att du utvecklar de grundegenskaperna, men samtidigt jobbar med de här, det du ska kunna göra med när de är lite äldre. Är det så du tänker att, ja, du måste få in att de kan lyfta, de kan hinna
Många
öka?
aktiva har valt bort olympiska lyft, frivändning och ryck och sådär.
Vad är tanken bakom det?
Nej, men tanken är att om du inte har lärt dig det när du är 21-22 så kan vi inte lägga tid på inlärning. Utan då gör vi andra saker istället. Vi kanske gör marklyft med trap bar och olika hoppövningar och step up-övningar istället. Som inte är så mycket teknik utan som vi kan få effekt på direkt istället för att lägga hoppa när du är 23. Om du aldrig har gjort det innan då får vi hålla oss till vristhopp och sånt där. Men helst vill jag ju komma till att man hoppar fyra enbenshopp ut i grupp. Då snackar vi ju liksom.
Vi tappar det då, Anders, där.
Jaså, jag
Ja.
har hörlurar, det kanske är därför.
Du pratade om enbenshopp där innan och sen var det, jag kommer inte ihåg, ja, det var någonting innan där, du försvann en 15 sekunder där.
Ja, nej, men att om du har lärt dig de olympiska lyften som liten, då kan du lägga tid på det. Eller då kan vi använda det och få effekt av det, men vi kan inte lägga tid, vi kan inte lägga veckor och månader på att lära sig det när man är 20 plus. Men då väljer vi att göra andra saker istället. Maxstyrka är en del i processen till exempel. Flytta tunga vikter, sen flytta tunga vikter snabbt, flytta lätta vikter snabbt och sen i sista fasen så jobbar vi lite med rate of force development, alltså när, hur lång tid tar det från noll till maxkraft. Det är egentligen de delarna som vi jobbar med.
Du tar om power och kraft och så vidare. Mäter du någonting eller liksom
Ja,
hur
vi
driver?
har
För
en
jag tänkte så när du har
sån.
lätt last, då måste du sätta fart på stången ordentligt. Är det man gör?
Exakt. Ja, vi mäter watt och så försöker vi få ut så mycket watt som möjligt. Vi har en maskin som det går att mäta med där man sätter en del i stången och så kommer det ner i en dosa och sen så kommer det upp i en app på telefonen. Och så kan man hålla upp den framför de aktiva när de kör och så ser de hur mycket watt de utvecklar. Och så gör vi en liten lista så här, topp 10 från dagens pass och så blir det lite tävling av det. Så det försöker vi hålla koll på. Och maxstyrka, det är ju mer att bara lyfta tungt och försöka persa i det liksom.
Hur ser du någon skillnad på maxstyrka genom liksom karriären på något sätt? Att är den mer viktigare vid något tillfälle? Är det mindre viktigt? Har du några tankar runt det?
Nej, men jag ser ju att de här yngre som är ganska dåliga, liksom, de är ganska dåliga på att utveckla kraft. Du måste lära dig det först innan du kan gå vidare till nästa. Jag har aktiva som bara har gjort liksom explosiv styrka på lätta vikter. Det är en brist, så att då måste vi sätta dem på lite tyngre lyft. Men vi gör kortare och kortare perioder med det. Ett tag på 90-talet gjorde vi ganska mycket av det. Det var ju liksom en sån trend då, att man gjorde det jättemycket. Och när vi kör så gör vi ofta som en kontrast, att man kör en tung benböj och sen går man och hoppar. Så går man och hoppar och gör några hopp upp på låda eller hopp med lätt stång i smitt. Och så varvar man de två sakerna liksom.
Har du den här kontrasten i styrketräningen redan från så att säga grundträningsperioden eller är det något
Ja.
som kommer in? Okej, från början.
Ja, lite mer tydligare i slutet, men ändå i början, speciellt när vi gör tyngre lyft nu. Vi försöker liksom vara klara med maxstyrka. De som gör det, då försöker vi vara klara med det när vi ska börja springa fort, så att inte din sprint blir påverkad av styrketräningen. Det är ju liksom en grundregel. Förr, när man var lite ny som tränare, så var man väldigt ivrig att man ville bygga upp styrkan och bygga upp, men nu utgår vi hela tiden från sprinten och då blir det ibland så att styrkepasset får stryka på foten ibland, eller minskas, eller för att de ska vara fräscha när vi sprintar. Det är liksom nummer ett hela tiden.
Ja, men det tycker jag är väldigt intressant att säga att liksom, löpningen, sprintlöpning, det är det centrala och sen är det andra saker som hjälper till att bygga det. Men att styrketräningen är liksom inte the holy grail, utan det är ett komplement till att kunna springa fort eller ja, skapa förutsättningarna. Den trenden ser man
Exakt.
många duktiga sprintcoacher över världen.
Ja, det är inte det. Vi ska inte bli tyngdlyftare. Sen måste man vara stark. Alltså, ska man springa fort måste man ju vara stark. Man måste kunna utveckla kraft. Man måste kunna utveckla kraft snabbt och man måste väldigt snabbt komma från noll till max kraft. Men det är ju liksom, jag tror ju att, eller det är en erfarenhet som jag har lärt mig, att det finns liksom ingen övning som man måste göra som inte går att ersätta. Frivändning eller ryck eller benböj eller hopp. Alla övningar går att hitta komplement till förutom att springa fort. Det är det enda man inte kan ersätta. Alltså är det viktiga, och hela tiden försöka vara så pass fräsch att man kan springa fort. Helst springa fort och mycket. Det är det allra bästa. Men där är man väldigt sällan.
Jag tänkte säga, vi pratar lite grann om din progression om styrketräning och sen när du så säger, när du liksom släpper ner den tyngre styrketräningen, då är det en fas där du kan liksom, ja, på något sätt, du har accelererat och du har toppfart. Hur supplementerar du egentligen med uthållighetsträningen? Vad är det för progression på den?